Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
...154 A-landskamper för Portugal har Cristiano Ronaldo gjort. Ronaldo, namnet på alla släppar den här sommaren efter övergången från Real Madrid till Juventus. 154 landskamper är rekord i den portugisiska landslagshistorien.
154 som är 15 i fjärde. 15 april finns ett par viktiga historiska noteringar. De första moderna olympiska spelen i Aten 1896 avslutades just det datumet. Och en av tidernas värsta läktartragedier, Hillsborough-katastrofen i Sheffield, inträffade 15 april 1989.
154 miljoner dollar! Slå det på miniräknaren för att se hur mycket blir det svenska kronor. Så mycket får basketvärldens megastjärna LeBron James för att de närmaste 4 åren representera Los Angeles Lakers. Under sommaren blev det ju klart att han lämnar Cleveland Cavaliers.
Från Falkenberg kommer framstående idrottare som Stellan Bengtsson, Ulf Tickan Karlsson och Per Zetterberg. Vad mer kommer från Falkenberg? Jo, länsväg 154.
Bra där. Sporthuset ger sig ut på nya vägar för 154 gången. Nu! Fint främmande idag, eller hur Lasse?
Verkligen.
Det är alltså allsvenskans kanske hetaste spelare just nu i AIK. Henok Goitom, expertkommentator i fotboll också för Discovery. Våra kanaler som jag också tillhör, Eurosport kanal 5 och kanal 9. Välkommen.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Jättebra just nu.
Vilka mål i förrgår när vi spelar in där. Senast mot BP här. Alltså, det var ju någon riktig klassnick och en yttersida åt båda målen. Vad säger du om din form?
Det känns bra faktiskt. Man brukar säga så, man ska sluta bäst och inte börja bäst.
Sluta, är det slut nu eller?
Nej, men sluta av säsongen, det är då man ska leverera.
Men du, det är svårt att vara i 08-land som vi är allesammans och inte träffa på en fotbollsmänniska som har koll på 23 september. Då är ju derbyt mellan AIK och Hammarby på Friends Arena nämligen. Och det är ju just när vi, ja, när den här podden kommer ut också, är det ju ettan mot tvåan i serien. Och det har varit så under en stund. Hammarby företag med några poäng extra och sen så är AIK före just nu. Går ni och kollar på det också?
Vi vet om att derbyt finns. Det är klart att media finns nu just nu där vi lever, i det samhället som vi lever också. Att sociala medier finns ju egentligen på framför våra ögon hela tiden. Och att det nämns här och där. Men vi har varit ganska bra på att fokusera på nästa match. Just för att fokuserar vi på det som finns nu så har vi en bättre förutsättning sen när derbyt kommer.
Vilket är den största hittills match du har lirat i din karriär? Du har varit med om rätt mycket.
Största. Jag menar, den som var viktig för mig skulle jag säga är min första match med Udinese. Som 18-åring, flyttade hemifrån, har inte egentligen spelat fotboll på ett år just på grund av att jag har haft en knäskada och inte riktigt veta liksom vart tar vägen som fotbollsspelare. Men det är lätt att efter ett år skadad tänka att nej, nu slutar jag med fotbollen, nu drar jag hemåt istället. Att i sin första match hoppa in just mot Inter som man vet dagen innan har spelat tv-spel med. Allt från vad de nu heter, liksom Adriano Vieri och Stankovic och allt dem. Att hoppa in och med 7 minuter kvar och sen så i sista minuten få göra mål. Det är något sätt satte lite grann på vart jag var på väg. Tack vare det målet vet jag att det finns någonting längre fram där vid horisonten.
Men du bara säga, det där målet, om jag inte är helt felunderrättat, är ju det bäst, gör det att du har det bästa målsnittet per spelad minut i Serie A:s historia.
Ett mål var sjunde minut.
Ja,
exakt. Och jag har kvar det fortfarande.
Ja, men det är inte så.
Ja, så är det. Och, så länge jag inte missat...
Men det blev ju bara den matchen i Serie A.
Exakt.
Sen blev det ju massa matcher i La Liga. Men...
Så länge jag inte sätter min fot i Serie A så det ska vara svårt att slå det rekordet.
Du tackar konsekvent nej till alla.
Exakt.
De tog Ronaldo istället.
Ja, exakt.
Men vilket är det snyggaste mål du har gjort, apropå de här BP-målen senast?
Jag har väl något mål i Almeria där jag gör en bicykleta. Jag har något mål med AIK mot Helsingborg borta med en volley ganska långt håll. Sen, ja, det finns väl några stycken där i Spanien också. Går att kolla på YouTube, tror jag.
Jag har ju förstått mig på din speluppfattning. Vi har jobbat tillsammans förra säsongen. Jättekul, Europa League framförallt, Kanal 5, Kanal 9, Eurosport. Och när man sitter bredvid dig och ser på matcher, så är det häftigt att få vara med om din speluppfattning. När du liksom i varenda liten så här detaljsituation, aj, där skulle han kanske, ja, men att han inte släpper den vidare. Man ser hur mycket fotboll du har i dig liksom i varenda. Och att du älskar fotboll. Vi snackade om det någon gång, liksom att vad är viktigast för dig, frågade jag. Vilka matcher vill du göra som expertkommentator och så här? Du sa att det viktigaste är att jag får nörda ner mig i fotboll.
Mm. Ja, det är väl lite grann så att man har haft den turen att korsa med vissa människor i ens liv. En just sån person var Juan Malio, som var min tränare i Almeria. Och det är ganska många i Sverige som inte vet vem det här är. Och det här är en person som har lärt självaste Guardiola ganska mycket. Guardiola slutade med sin fotboll och behövde lära sig lite grann om tränarrycket. Och då sa Leo till honom att kom över till Mexiko, du kan vara min assisterande. För han var just huvudtränare för ett lag i Mexiko. Och när man läser Guardiola, vem man har blivit inspirerad av, så brukar det vara liksom Cruyff såklart, Bielsa. Men han nämner också Juan Malio. Och Juan Malio, jag tyckte väl att jag var en intelligent spelare, men Juan Malio, när han kom till Almeria och förklarade vissa saker som var ganska egentligen logiska när man tänker efter, så var det som att man levde i en bubbla, och han spräckte den bubblan, och så helt plötsligt märker du att wow, fotbollen är mycket större än man trodde. Och därefter har man kunnat flyga själv. Det blir lite grann som att man har en lärare som lär saker och ting, och sen så eleven blir nästan ibland till och med bättre än läraren. Mm. Så det har ju kommit därifrån. Och det är också anledningen till varför jag har velat bli tränare. Anledningen till att jag har börjat titta på spelet på ett annat sätt. Tidigare, man följde bara bollen. Mm. Efter honom så har man börjat lära sig att man ska titta på vad spelarna gör de som inte är nära bollen. Vilken påverkan har de på spelet? Vad händer om du är ett steg till vänster, ett steg till höger? Kan det påverka längre fram sen i anfallsspelet eller försvarsspelet? Så det har kommit därifrån. Och sen så när man börjar märka att man börjar bli bättre på att se saker innan det händer, ja, det är klart att det för ju en slags passion för fotbollen, ännu mer än vad man hade tidigare.
Hur ser du på tränarrollen?
Kul. Jag var ju tränare för vårt lag Kista Galaxy i 5 år medan jag var AIK-spelare, och när det kommer till ledarskap oavsett division så är det fortfarande människor du har behövt hanteras med.
Vilken ibland, division är det? Har det varit?
Det var från 7:an till 3:an.
Mm.
Och
sen ibland, slutade du som tränare, då tog det här med att flytta upp till CS, det är bara stopp. Det har inte blivit någon framgång sen
dess. Nej, men det flyttade man ju till USA, då var det ganska svårt att köra FaceTime coachning. Men men det som händer är ju att i de här lägre divisionerna så kan det ibland vara svårare, i och med att man har spelare som inte får lön. De får ingenting, och du har ibland 30 spelare där. Ja, du får inte lön, och ska du också motivera dem till varför de ska komma till träningen varje dag, 4 gånger i veckan.
Hur är du som om vi håller oss till som människa, som du nämner, i din roll i AIK?
Jag skulle säga att jag tror mycket på sanningen, oavsett hur den låter. Är det så att någon spelare ska spela och jag känner att, vet du, idag behöver du prestera. Så enkelt är det. Det finns inget som, jag gillar inte det här. Idag måste jag göra det på ett bra sätt. Jag gillar inte så, utan jag gillar mer rakt på sak. För att om det är press, då får du bättre att hantera pressen istället för att jag ska gå runt och försöka förklara att AIK är något annat än vad det egentligen är. Och det är att spela i AIK är press. Och det är bättre att vi går in direkt in i pressen och pratar mer hur vi ska hantera pressen istället för att vi ska gå runt det. Och sen försöker bara se, ibland kan man se på ögonen hur någon mår. Och jag tror inte man ska, jag tror inte man ska prata för mycket. Ibland är det bättre att backa och observera. För jag tror att pratar du hela tiden så tappar du lite kraft i dina ord. Pratar du sällan så tror jag att dina ord får mer kraft än tidigare.
Kapten i AIK tog över efter Nils-Erik Johansson. Men du, jag uppfattar dig som väldigt professionell också. Är det det som, förresten, vet du vad som är bäst att jobba med Henok som expertkommentator? Titta på Martin Söderberg också som har jobbat i många av våra produktioner. Vad gillar jag i en tv-sändning?
Körschema.
Rätt. Hur många experter brukar överhuvudtaget titta i körschemat?
Det är inte alla programledare som gör det heller, kan jag säga.
Nej, exakt.
Titta på mig själv.
Henok, han kör så här. Punkt 17, punkt 18, punkt 19. Ja. Är underbart. Men sen har vi pratat om att man måste också läsa körschemat och sen bli spontan.
Ja, exakt.
Men just den här professionaliteten, är det den som jag menar, nu när du ändå är, nu ska vi säga, 34.
Snart.
Snart.
Inte än.
Nej. Att du även nu spelar liksom på absolut högsta nivå, en av allsvenskans bästa spelare, för att kunna hålla sig på den nivån?
Ja, alltså du måste förbereda nästan bättre än de som är 20-åringar i vårt
lag. Jag menar det, ja.
Du får ingenting gratis.
Nej.
20-åringar kan spela match idag och sen imorgon är de helt fräscha igen.
Mm.
För att jag ska kunna vara fräsch imorgon, du måste ha gjort någonting innan matchen. Förebyggt mycket saker under försäsongen. Kost, sömn, egentligen det som är egentligen logiskt men som är också jobbigt att utföra, för att ja, det kan vara jobbigt att äta rätt. Ibland vill man äta lite saker som inte kanske är så bra för ens fotboll. Men bara titta på en sån spelare som Ronaldo. Hur mycket, vart han än går, om man spelar i Real Madrid eller om man spelar i Juventus eller om man spelar i portugiska landslaget, hur storstjärnor hyllar honom, hur de aldrig inte sett någon förbereda sig inför träning eller inför match så som de har sett på Ronaldo. Och Jag har varit pro-Messi tidigare, men har med åren blivit lite mer pro-Ronaldo, för att så som han levererar och så fräsch som han ser ut trots att han är 33 år.
Men sötpotatispomfritten går bra, eller? Vi käkade ju det på under sändningarna där. Är de bättre sötpotatispomfritt än vanliga pomfritt?
Ja, jag tror inte ens pomfritt överhuvudtaget är bra.
men här kom ju alldeles precis, var det inte igår, nya rön.
Ja.
Nämligen att salt, som ju har fördömts under många år. Vi ska ju passa oss för salt. Salta inte maten, salta inte, och så vidare. Det är inte alls så farligt. Nu satt de igår på nyheten och sa nej, det är ganska bra.
Och dagen innan då kom det att kolhydrater, det ska vi käka.
Det ska vi käka,
ja,
nu.
Och de som inte käkar kolhydrater, de kommer leva kortare tid.
Och när jag växte upp var Livsmedelsverket ute och sa ät 6-8 skivor bröd varje dag. Skulle du gå ut och säga det idag så skulle du troligtvis få emigrera. Så det ändras ju väldigt mycket i sådana där delar utav kostråd. Alltså.
Och du sa, för du käkar på de här sändningarna vi har haft. Så Henok beställer in mat och så går det 1,5 timme. Så det är mat igen.
Mm.
Och sen så,
härligt.
Då var Hasse Backe med och körde några sändningar där, och Backe beställde in och Henok måste också ha igen och mer till Henok och mer till Henok, och alla sa, hur kan du se ut så här fruktansvärt vältränad? Nej, det är ingen laktos.
Nej, ingen mjölk.
Ingen mjölk.
Nej.
Och ingen
gluten.
Gluten.
Ingen socker.
Då är allt lugnt. Sorry.
Ah,
det är alltså, bara käka på.
Då blir du som ännu mer hungrigare. Men jag tror att, precis som du sa Lasse, att det handlar om att man är man nyfiken på allting, då tror jag att man blir bättre. Är man nyfiken på kost så kommer du förr eller senare få information och sen så gör du någonting bra av det. Och är du nyfiken på att bli bra expertkommentator, du kollar på hur andra för sig, ja, då kommer du också automatiskt bli bättre. Så det handlar om att hela tiden vara nyfiken på saker och ting. Så det är nästan som att du kan utbilda dig själv då.
Sporthuset 154.
Allsvenskan finns ju mycket att säga om.
Mm.
Vi har pratat om toppen och vi nämnde AIK, men det är såklart att IFK Norrköping är med där också. 0-0 möte för Norrköping hemma mot Hammarby var tungt för IFK, därför att de kunde ta in lite poäng. Men Norrköping kommer fortsätta plocka poäng, och de har ju också kvar att möta exempelvis AIK på hemmaplan. Malmö FF, hur kommer de att hantera situationen utav Europa-missen i Champions League? Kommer de in till Europa League eller inte? Det svaret får vi. Och hur hanterar de den mentala effekten av båda egentligen? Vilket det kommer att bli. Kommer de satsa, om de kommer in i Europa League, ännu mer på det, är att bli sämre i Allsvenskan. Om de missar Europa League, hur kommer det att påverka allsvenska spel? Men Malmö FF, det är plusvärde. De kommer vara med under hösten, menar jag, och ta mycket poäng och en hel del resultat.
Och till och med vara med hot om guldet, eller?
Nej, det är för långt
fram. För många poäng.
Och dessutom är det så att AIK Hammarby släpper in alldeles för lite mål. Så att det är svårt för AIK Hammarby att ge bort, inom citattecken, onödiga matcher. Sen måste jag säga att Östersund har förvånat för mig. Om vi ska prata plussida. Det som har hänt i Östersund, stor spelaromsättning. Vassa spelare har försvunnit. Broa Nori, kaptenen i Indonesien. Och pappa Giannopoulos försvann till, det var väl Köpenhamn, va? Och nu är Saman Ghoddos också borta. Kindberggate med den starke mannen i Östersund som hamnade hos polisen. Och han var skäligen misstänkt, eller på sannolika skäl misstänkt, och vad det nu var för. Men det var rörigt. Timeout som ordförande, och han gör ju ändå allting. Och han slutar på Östersunds hem. Och vad händer nu? Och de satt på kansliet i Östersund och tänkte, vad händer nu? Men ändå.
Och Sema?
Sema bort, ja, herregud, landslaget var
nära. Potter!
Potter bort. Då tänkte man, nu är det över. Östersund, det är rakt ner. Bara. Alla bara flyttar sig så. Och rätt många. Där fick de. Det var fusk, det var fusk, det var fusk. Så lät ju hela tiden. Men istället, puff, fram till förlusten mot IFK Göteborg. 26 poäng av 30 möjliga, 10 senaste. Efter uppehållet radat upp segrar. Jag är mycket imponerad av Östersund. Jag begriper inte vad som händer. Polaren Niklas Lidström, han som var på Östersundsposten en gång i världen. Inte hockeyspelaren alls, utan jag har nämnt han i podden några gånger. En lysande Niklas Lidström. Jag har textat honom och frågat, vad går ni på liksom? I Östersund, som gör att ni är kvar med starka resultat, fast allt det här har försvunnit. Då svarar han, fjällluft.
Renare luft.
Det måste vara det, va?
Vad är förklaringen att de har lyckats hålla uppe det här? För jag menar, vet inte hur många gånger vi pratade också om i de här Europa League-sändningarna, när Potter försvinner då, och sen Sema och Ghoddos, då är det kört, då är det kört.
Jag var en av dem som tyckte det, att just det här att alla kom till Östersund just på grund av Potter. Mm. Potter har haft sin tid sedan Division 2, kunna bygga upp någonting, bygga upp med spelare, så att nästa, när de vinner en serie, då behöver man inte ens ta in nya spelare, för att de som finns redan där är tillräckligt bra för serien högre upp. Och jag trodde att när väl Potter försvann, så trodde jag, okej, nu tror jag att det kommer gå neråt. Så istället vad man har gjort det är att, för det första så har ju Potter satt ett system som gör att rubbar man inte systemet, bara du tar in lite spelare som kan spela på de här positionerna, så ska det mycket till för att det ska rasa. Sen självklart att du har Saman Ghoddos som inte spelat senast. Kanske flyttar. Sema är borta. Papagiannopoulos borta. Broa Nori är borta. Det är bra spelare. Men jag tror att man skulle nog bli mer sårade om man inte hade ett system som satt sig. Nu har man ett system som har satt sig. Man har hämtat en tränare som, om man kollar på vad spelarna säger, han har inte ändrat så mycket. Visst, han lägger väl in sina ingredienser själv, små saker, men han låter spelarna spela på samma sätt som de gjorde med Potter. Och kollar du startövlan senast mot Göteborg, så är det väl säg en 9 av 11 spelare som varit med under Potter-tiden. De vet vad de ska göra i spel och byggnad, de vet när de ska göra försvarsspelet, de vet vad de ska göra i sista tredjedelen. Så att egentligen så, vi borde inte bli chockade. Däremot lite grann av spelartappen. Man tänker att det här är kvalitet som de har tappat. Speciellt också så som de har spelat i Europa League. Jag tror lite grann det som har hänt i Östersund är att det systemet som har satt sedan många år tillbaka, och att man ändå har haft en startelva som har varit med under Potter-tiden också.
Sen är ju turbulensen i klubben också då, men den verkar inte påverka dem på planen nu i alla fall. För det kunde man misstänka också, att det skulle bli ett sånt ras. Men en sak som ändå var fascinerande, tycker jag, det är att vi hade ju väldigt bra tittarsiffror på Europa League när det handlade om Östersund. Det var alltså 500 000 tittare och så här, vilket är väldigt bra för de här kanalerna. Det blev liksom en samling kring Östersund. Men sen när det här brast då med Kindberg och allting, då var det sån enorm skadeglädje som du var inne på, Lasse. Och vad kom det här, den här, de här aggressionerna ifrån mot Östersund? Vad säger ni?
Drevet gick, ja.
Det var ju riktigt, riktigt starka aggressioner. Där fick de, som du sa.
Lite grann är det väl samtiden är ju sån. Drevet går på något vis. Det kanske alltid har varit så, jag vet inte.
Men ja, då det, var det, liksom det är en ganska drevig tid.
Jo, det är en drevig tid, ja. Mm. Och då skulle man... Och jag menar, jag vet fortfarande inte vad exakt det är som Daniel Kindberg anklagas för.
Nej.
Och var det befinner sig någonstans.
Vet vad det är 2018, apropå det här som vi pratade om med Meraf Bahta och friidrotten och så också. Det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Bara det att han är misstänkt. Ingen rök utan eld. Nej. Det är 2018 i Sverige. Mm. Han har gjort någonting och därmed är han en fuskare. Och hela klubben är fuskare. Mm. Och det är mygel på högsta nivå. Det är en fuskklubb. Ut med dem bara, bort med dem. Och det där är... otroligt frustrerande tycker jag. Innan det finns några bevis, innan man vet, det har varit någon rättegång, innan vi vet hur det är, så säger alla, alla slår fast då, i den här dreviga tiden på sociala medier och så.
Vad tycker du som lirare?
Jag tycker lite grann att om man kollar på spelet, när de kom upp där, kommer inte ihåg vilket år de kom upp, 2016 eller 16 tror jag det var, när de mötte Hammarby första matchen. Och liksom fram tills dess så har de haft liksom en, ah, men vi ska liksom possession, spela lite grann så här, spanska hållet utomlands. Och det, när det kommer in något nytt i Sverige, då är alla skeptiska. Och så möter man Hammarby och bara liksom fullständigt spelar ut dem, får massa hyllningar med all rätt. Och bara känner bara, men vi gör inte det, men det gör de. Och man vill bara att de ska vara fallera, så att man kan säga, ah, men där fick ni. Mm. Och de har spelat det här possession-spelet hela tiden, varit liksom, jag tycker, stickit ut i Allsvenskan, tagit hela vägen upp i Europa League. Och jag känner alltså att borde inte vi hylla dem för det som de försöker göra, nytänk. Men så fort det går lite emot, då ska vi attackera direkt och säga, men där fick ni bla 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 bla. Och det är lite grann så här som Zlatan, hans sätt att vara, att han är lite kaxig, han sticker ut bla bla. Men sen så fort det går lite dåligt, då tar man sig en chans och bara, men okej, där fick du liksom Zlatan.
Och så säger ni, ska bli lite märkvärdigt när du Svansjön balletten och håller på med speciella grejer. Det var inte så.
Och det är så här, vi gör inte det. Nej. Men det gör dem. Så jag bara väntar på att någonting dåligt ska hända, och då ska jag komma in med kniven direkt. Och jag menar, hylla dem för det de gör. Alltså det är nytänk, och i det här nya tänket fick de ändå framgångar.
Och det, alltså, det här att slå på någonting nytt är supertydligt. Och när det visar sig att det som då är nytt är ganska bra, då blir det rätt tyst. Jag tänker till exempel på VAR som var i så, åh gud, alltså det var ju tunga fotbollsröster och krönikörer och fotbollstänkare som skruvade på sig alldeles enormt och sågade VAR som det värsta som någonsin har på, vilket otroligt uselt påfund. Sen visar det sig att siffror från Serie A, där det finns en noggrann utredning av det mellan ett år med och ett år utan, redovisar snudd rakt igenom kraftigt förstärkta, förbättrade siffror mot, alltså det blir färre filmningar, det blir färre varningar, det blir färre, alltså spelarna skärper sig helt enkelt. Och under VM visade det sig fungera rätt bra. Och när det då blev en situation med VAR där som var tokig, det blev fel va? Domarna gjorde, de hade för dåliga domare i VAR-rummet, den satt och kollade på TV, usla, ingen färg TV, var lacka. Då blev det, jaha, där ser man vilket skit det är. Jag har sagt det här. Fast i Serie A har de kunnat påvisa att antal felaktiga domslut har minskat från ena året utan VAR på 5,6% felaktiga domslut till med VAR 0,89. Det är väl jättebra att vi skapar ett system som gör att antalet fel minskar. Mm. Ett exempel på när man skäller på något nytt och är alldeles tyst när det visar sig vara bra.
Exakt. Tommys ordlista, VAR är alltså videogranskningssystemet.
Video Assistant Referee.
Och possession fotboll, det är ju alltså att hålla bollen inom laget och inte hålla på och slå iväg så mycket långbollar och sånt där.
Men det som Lasse säger, det är så här, man, det är nästan, det bubblar inombords och man bara väntar på rätt läge. Ja. Och så märker man att den dagen kommer och märker att det är inte idag, det har inte gått dåligt, så jag måste hålla kvar det jag vill säga. Och sen dag två, det är kvar, och sen dag fyra, dag 365, nu kom det, nu kan jag gå in. Och så går man in stenhård och man tar inte åt andra hållet när det ska hyllas.
Nej.
Då går man inte stenhård heller. Så att det är väl lite det jag kan tycka är lite synd ibland, att, så här, att man borde, om du ska såga, då ska du också hylla lika stort om det blir bra. Liksom. Du kan inte bara vänta och sen ska du såga bara. Så att, det är väl det jag tycker med Östersund. Det är att, när det är nytänk, och speciellt också när nytänk går så bra, då jag tror det blir lite grann en, jag tror lite avundsjuka.
Det sticker i ögonen. Ja. Jag tippade dem som tvåa inför säsongen. Och det blir ju lite tufft kanske att komma upp dit, men ja, topp tre, den chansen finns ju. Jag tittar förresten på tipset här, Björn Fagerlins klassiska fotbollstips med 300.
Jag är ovanligt bra i år.
vänta lite, 325 sportjournalister tippar Allsvenskan här varje år.
Nu får inte bara sportjournalister.
Nej, det är ju fotbollsprofiler och sådär. Och det är 325 med, och då får du gissa, Henok, på vilken plats Lasse ligger just nu i det här tipset.
Jag är nog 325 faktiskt, för en gångs skull.
Var är han med 325?
Gav min led, tror att det går bra.
Så, ja, för att vara Lasse går det bra.
Ja, men då måste jag i alla fall minst, eller 325.
Ja.
Ska vi säga 58?
301.
Nej, är inte topp 300 längre? Va? Har du kommit en ny
lista?
Inte,
det var ingen bra led, tror jag.
Jo, men det är bra för att Lasse var 301.
Ja. Men alltså, jag trodde det var topp 300. Visst är jag topp 300? Måste jag
det kom igår, 301. Ja, själv är jag ju på 134 plats.
Det är ovanligt dåligt för att vara dig. Tommy har ju vunnit det där två gånger. Jag har varit med sedan jag började på Sveriges Radio 1988, blev man inbjuden till det där. Så jag har varit med i fotbollstipset och hockeytipset varje år sedan 1988. Och jag är alltså på en sån maratonligeplacering sedan 88, alltså 30 år då, i dubbla, så det är 60 gånger jag har varit med och lirat det där, kan man säga. Så jag är ju då efter människor som har kört 25 gånger. Nej, det är ju uselt.
Vi får köra någon försäsong, du och jag, inför nästa år.
Jag ring mig och berätta hur det kommer att gå. Ring mig.
Se man första platsen.
Ja, är det, så att jag tippar jag fullständigt genom rutten på. Alltså.
Är det mycket för att det är känslor som avgör när du tippar, eller?
Nej, men jag orkar inte sitta och tänka så länge på det där, utan jag slänger ut dem på ett sätt som verkar rätt okej, så tänker jag det där är bra, de är bra i år, de där. Men det måste, så tänker jag ofta så här, två lag kommer att överraska positivt, två lag kommer att överraska negativt. Och om man sätter de fyra lagen fel, då blir det ju noll poäng på dem, då rasar man, va? Och jag har ju aldrig gjort rätt på dem faktiskt.
Nytänk.
Högt i tak i sporthuset.
Får jag bara säga att jag är väldigt glad, Tom, att du tog upp den där tipslistan. Mm. Väldigt glad. Jag tycker det var jättekul.
Det var bussigt.
Skitkul.
Det var bussigt. Vi finns på Twitter, @sporthuset. Vi finns på Instagram, Sporthuset Podcast. Och vi har en hemsida, sporthusetpodcast.se. Där kan ni via kontaktformulär höra av er. Många gör det, tack för det. Många som hörde av sig om min lista när det gäller det största ögonblick i svenska friidrottshistorien och pekade på Christian Olsson och Stefan Holm och så här, har du inte glömt de här? Och då försökte jag förklara att den här listan handlade om de främsta enskilda svenska friidrottsresultaten genom tiderna. Inte vad man gjort i stora mästerskap och så, där är ju både Christian och Stefan två av de absolut främsta genom tiderna. Tack också för alla introinspel. Apropå det här att det är avsnitt 154, Mats Jonsson, Niklas Öhman med flera. Och också djupare ämnen, Olof Hjärtström Baudin. Det handlar om det här med mobbning inom idrotten. Vi hade ju uppe det nyligen att Jesper Nordin, en ishockeyspelare 21 år gammal, tog livet av sig. Vi pratade med Thomas Johansson som har erfarenhet från ishockeyn om vad gör egentligen klubbarna för att motverka mobbning. Det var ju så att Jespers föräldrar gick ut och pratade om att han hade blivit mobbad då i sitt hockeylag, och det var anledningen till att han mådde så dåligt. Och Olof skriver här att Umeåföreningen IF Björklöven, alltså hockeyklubben, som han samarbetar med egenskap av rådgivare och PR-konsult, har nyligen lanserat projektet Gröngul kompis, som syftar till att motverka mobbning och utanförskap bland barn och unga. Tanken är att Björklövens A-lagsspelare på både dam- och herrsidan ska föregå med gott exempel, ge sig ut i skolorna för att prata om hur man beter sig när man är en schysst kompis. Det handlar om att vara välkomnande och inkluderande och om att ta vara på människors olikheter och likheter. Alla inom Björklöven utbildas i gröngul kompis, från barn till A-lag och styrelse och kontor. Ett samhällsansvar som fler stora och betydande klubbar borde ta, kan jag tycka. Även om jag då är gröngult färgad, skriver Olof. Vad görs i ämnet mobbning runt om i idrottssverige?
Jag har inte så bra koll på vad som görs, om man tänker nu AIK, det är där jag spelar. Men man har ju liksom en mall för det. Men du vet, de som kommer ut och pratar med en grupp, alltså barn och om det är lärare, föräldrar och tränare, de säger bra saker. Men jag tror att den viktigaste av allt, det är de som är med barnen varje dag. Jag kan komma dit som en fotbollsspelare för AIK och prata om mina egna erfarenheter, vad man ska göra, bla bla. Det är bra för stunden. Det är bra just där och då. De lyssnar kanske. Men sen när jag går därifrån, då är det nästan på något sätt borta, tror jag. Du kan påverka någon procent kanske. Men det viktigaste är de som är där med barnen varje dag.
Men hur ska man kunna påverka dem då att lära sig och... Alltså det handlar om en ledarfråga också, extremt mycket.
Ja, ja. Och inte blunda för små saker. Man tänker, där såg jag någonting, men det är lugnt, det är en liten sak. Nej, det är där det börjar. Små detaljerna, det är det som avgör hela tiden. Och... mobbing, det är inte mycket saker som jag blir frustrerad över, mycket som jag blir arg över. Livet brukar vara ganska bra så där. Men mobbing brukar jag tycka det är så fruktansvärt, för jag förstår inte hur du kan få någon annan att må dåligt. Alltså du får göra precis vad du vill i ditt liv så länge du inte får någon annan att må dåligt. Så, och jag vet liksom inte varför. Om föräldrar ser det, även mellan syskon, alltså när du ser det, om du börjar direkt när du ser det, så här små detaljer, då hinner den här små detaljen inte bli större. Nej. Och jag vet ju själv liksom att Så jag hade ju en jag har en pappa som när jag var liten, han var ju min tränare. Och vi har den i kulturen att vi ser alltid sanningen. Mm. Spelar du dåligt, då spelar du dåligt. Rätt. Och den är väldigt hårfin mellan att du blir stark psykiskt och liksom sen, för han förberedde mig för fotbollen. Rätt. Så om det kom någon mobbing någonting, ja, men i och med att jag fick den förberedelsen jag fick hemma, fick jag ganska stark psyke. Så att när det väl blev mobbing, det är klart att det tar ju på en när det kommer lite mobbing och sådär. Men sen så efter ett tag så märker man, vet du vad, det här funkar inte. Handlar om vilken uppfostran du får hemma, vad som händer med lärarna, vad som händer med tränarna. Nu hade jag tur att min tränare var min pappa, vilket gjorde att så fort jag gjorde någonting fel, han såg det. För han var där, det var 2 timmar det var träning, och hemma också. Så för mig hade jag liksom tur att han kunde se vad jag gjorde hela tiden. Det gäller då att hela tiden, små detaljer, att man inte blundar. För det är där allting börjar. Det är där man kan nästan forma barnen till att vara det de är. När de här små detaljerna de blir för stora, då är det jättesvårt att få dem att förändras. Så jag skulle säga ledarfråga, de vuxna, oavsett vem det är. Liksom.
Idrotten har ju ett ansvar, så att säga, för vilken föreningskultur en klubb sätter. Och det handlar ju också om, och det är inte så enkelt i, när man rekryterar tränare. Ofta är ju en klubb rätt glad att det kommer någon som vill ta laget. Och någon som kan tänka sig att ställa upp, och du får ihop en lagledning där. Och någon som ser till att det funkar med resor och mat och vad det kan tänkas vara, beroende på vilken nivå vi pratar. Och vilken sport, idrott vi snackar om också. Men klubben har ett ansvar att tydligt markera var föreningen står i den här typen av frågor. Inte minst när det gäller ledarutbildning och det sättet, det kravställningen som är på ledarna. Den gamla grejen att du på efter fredagsträningen så smäller du upp laguttagningen på väggen bara. De här 11 spelarna, säger du ingenting. Det bara går. Alltså den typen av ledarskap är förlegat och fel, och det tror jag är svårt för föreningar att lyckas som har det.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Djupa ämnen och lite kortisar här då också. Medan Lasse går och hämtar lite, vad är det, kaffe eller vatten? Så kan vi, ja, vatten. Så kan du samtidigt höra här, Lasse, från Patrik Petersson. Jag vet att det inte är elitloppstider nu, men tänkte kanske att Lasse kan svara på denna. De bästa hästarna vet långt innan den sista söndagen i maj att de ska tävla. Vet de det, hästarna?
Ringer ofta till varandra.
Ja, exakt. Men de sista...
Kör du elitloppet?
Ja, jag vet inte. Men de sista hästarna vet just helgen innan. Är detta rättvist? Behöver inte hästarna, eller ekipagen då, ladda för det största loppet som finns?
Det var Solvallas internationella elitlopp. Ja. Det är ju en inbjudningslöpning. Du kan inte kvalificera dig till den, utan det är Stockholms travsällskaps styrelse som genom sin sportchef bjuder in ekipagen. Så de bestämmer ju vilka,
och vissa sker då väldigt tidigt då, andra sent.
Ja, alltså de bästa hästarna i världen får en väldigt tidig inbjudan. Mm. Eller rättare sagt, kretsen runt hästen får en väldigt tidig inbjudan. Och det vill säga att hästens tränare och ägarna runt hästen får en tidig inbjudan. Mm. Och de som får den sista inbjudan är ju oftast då de som... Jag skulle tippa på, om man bara, det är ju 2 stycken försök med 8 hästar i varje, så av de 16 som bjuds in så har jag svårt att se att särskilt ofta någon som är, om du gör en ranking av de här 16, de som bjuds in som nummer 11 till 16 har vunnit hela elitloppet. Det har jag svårt att se. Utan jag vill inte använda ordet utfyllnad, vilket jag nyss gjorde, men jag vill inte göra det därför att det är ju de som kompletterar fält. Sen kan det vara så att det är en väldigt bra häst som bjuds in sent beroende på skadeläge eller frågetecken runt hästen överhuvudtaget som gör att man väntar. Men det här är ingen rättviseformulär som gäller utav någon myndighet eller någon idrottsinstans som säger att nu ska vi kvalificera oss för det här. Det kan du inte göra, utan det är Stockholms travsällskaps styrelse som bjuder in till elitloppet. Jag delar uppfattningen, det är ett utav världens största travlopp.
Men skulle det vara så att de som bjuds in, de från 11 till 16, att man väntar ganska sent för att man har andra som man vill bjuda in innan dem? Men som kanske man inte...
Precis så är det.
Ja, det är så.
Du vill ju liksom, du vill ju ha det bästa. Jag kan tänka mig det i alla fall. Att man, när sportchefen kommer och rapporterar till Stockholms travsällskaps styrelse hur det ser ut med inbjudningar och bla bla, så vill de ju ändå ha, dels vill de ju ha någonting från grannländer. Mm. Det bästa från Norge, Danmark och Finland. Sen vill de ju såklart ha, om det kan komma någon från USA. Och Australien kom ju med någon häst nu. Den hittar ju knappt hem i och för sig, men den var kvar i Europa sen i och för sig. Men alltså, den var så, så att det vill de ju ha. De vill ju ha liksom, och då är det precis som du är inne på, Henok, att i väntan på att få ja där så, så håller du ju inbjud. Och då har du såklart hållit några andra hästar varma och säga att om det, det finns läge för er att komma. Och, så och det ska ju mycket till om du är en krets runt, runt en häst från inbjudan till Elitlopp och säger nej. Nu har jag satt en jätteparentes hela resonemanget om Frankrike. För det som hände kring Bold Eagle och Frank Nivar på Solvalla och det här startproblematiken och hysterin när, nej, gud, när hästen till slut, hästen tröttnar ju. Mm. Den, ja, hästen, den ringde ju Air France själv och bara ut till, sin, ut till Arlanda och bara åker hem, jag skiter i det här. Nej, men alltså, bakom när bilen körde sen var ju helt galen hästen. Det var ju, och du vet, de,
arrangörs
fiasko. Ja, åh, vad jobbigt. Och de sa start om 2 minuter och vi gör en ny start om 1 minut och så ut med bilens vingar liksom, och så kör de och så blåser de av starten. Och då har ju Bold Eagle gått iväg. 3 hästar sprang ju då. Och det går ju fort. Alltså. Vi pratar ju inte om någon jäkla joggingtur här, utan det bara rasar ju in i svängen och då har ju omstartsignalen gått och det är ingen som hör, ingen märker. Herregud. Som springer 800, ett halvt race springer de. Och sen säger jag, ursäkta, ni ska backa igen. Vi gör om det här igång.
Jag vill säga att jag har varit på Elitlopp en gång.
Ja, jag med faktiskt en gång.
Det var i år.
Ja, det var, och, det,
och
du var där.
Och det var så det här kaoset. Då tänkte jag så här, men jag har ju sett lite grann så här, när man var liten. Mm. Man kommer ihåg så här kopiat, så här sportnytt eller bara sportspegel kanske det hette. Så jag bara, men så där ska det inte nog gå till, tänkte jag så här. Och så hände det en gång och så hände det 2 gånger och sen
det
var det så här,
så där det ska
ja, men det var så att vad hette han, hästen, fransmannen, han var ju
Bold Eagle. Mm.
Var ju, man såg ju på oddset att det var ju alltså ja, dunderfavorit. Ja. Mm. Och så bara, aj, du, jag tror vi ska nog ändra. Kan vi gå till där trav eller vad det är där man kan betta lite? Och så sa han, vi kan nog ändra häst för det här kommer gå dåligt, för han är bra liksom på en gång, så han börjar bli lite orolig så att det, ja, det var ju
precis det hände ju, hästen blev ju orolig. Och då är det så också att det behövde ju komma in någon skötare till hästen för att lugna hästen. Och dessutom visste ju inte, vad jag förstod, Frank Nivar som kör, en av världens mest etablerade körsvänner, kuskar, tränare, han visste ju inte, förstod ju inte det här startsystemet där man helt plötsligt blåste om starten och så var det start inom 1 minut och så sa de, nej det stämmer inte, det är start om 2 minuter och du vet, det blev ju ett kaos och det blev ju jätterörigt. Sen har säkert Solvalla-ledningen med Jörgen Forsberg, vd, och Anders Malmrot, sportchefen, tillbringade ett mycket tid med att återupprätta relationerna med kretsen runt Bold Eagle och fransk travsport. Men vi ska ju komma ihåg Prix d'Amérique, som ju är många klassar som världens största travlopp, som ju går på Vincennesbanan i Paris sista söndagen i januari. Det hade ju 5 omstarter. Det var ju det här var ju revanschen också för Bold Eagle. Därför att där var det ju Ridley Express, Bold Eagle och Propulsion. Det revanschloppet för Bold Eagle var ju på Valla på Elitloppet och så gick det så fullständigt åt piksvägen. Och nu måste vi också bara säga det. Åby stora pris som ju körs över 3140 meter. Det har vi inte pratat om här i sporthuset. Det gick alldeles bara för några veckor sedan. Där var ju både Propulsion, Örjan Kihlström och Ridley Express med i samma race. Va? Då gick de emot varandra, var ju fullständigt överlägsna. Det var ju de två över upploppet, sida vid sida över hela upploppet. 200 meter före alla andra. Och det gick ju inte att skilja dem åt. Hästarna vägrar ju förlora. Så det krävdes ju ett uppförstorat målfoto på gamla goda tiden på Vallaren. Så på, gamla goda noja. När de höll på att soppa fram bilden. Vänta, hur gick det? Jag håller på att framkalla filmen. Och till sist blev det Propulsion fick vinna då. Det var ju lite revansch för Propulsion då, jämfört med Ridley. Så travet, det är stora grejer. Men de här största loppen, det är väldigt viktigt för banorna att själva vara med och bestämma. Det är ju helt annorlunda i USA. Där är det ju ägarna som köper in sig race.
Men du, på Solvalla-läktaren där, Solvalla nu, så satt ju garanterat någon på läktaren och sa så här:
Amen, lugn!
Gissa vem?
Amen, lugn!
Hasse!
Bra!
Ja, Hasse.
Klara invitation. Hasse Backe. Som du har en häst tillsammans med, nämligen Enterprise. Ja. Och då undrar jag, när är Enterprise med i Elitloppet? Vilket år?
Ja, det kommer nog inte att hända.
Nej, okej. Okay.
Därför att hästen är, vi har ju lite svårt att få fart på. Men Stefan Melander meddelar att dagen efter att den här podcasten kommer ut så går Enterprise ut på Bergsåker.
Okay.
Tror att det är lopp 3. Det är från Bricka 3 i alla fall. I ett lopp som vi tror är perfekt för hästen.
Men Elitloppet blir tufft.
Elitloppet blir tufft. Men han var ju med på Elitloppsdagen.
Ja, det vet jag.
Kanske får 16:e inbjudan. Jag vet inte, något år.
Om han kommer med.
Då kommer vi.
Om han kommer få en inbjudan till Elitloppet något år, då vet vi vem som säger amen. Här kommer en grej till oss, Lasse, ifrån David. Jag började lyssna på Sporthuset för en månad sedan och jag är för tillfället på avsnitt 144. Undrar om, från vilket håll han började då? För det är rätt imponerande att köra 144 avsnitt på en månad, va? Men det är ju 144 timmar.
Ja. Det är 4 per dag.
Ja, det blir
lite mer till och med.
Eller så började han liksom med de senaste.
Vi måste ju ringa upp Amin och tillföra en applåd. Vilken grej.
Han älskar det, säger han. Det är kul. Han undrar om du och jag, Lasse eller Tommy, någon gång i framtiden innan de lägger av kommer komma tillbaka till radiosporten. Och det var delfråga ett. Sen, hur tror ni att radiosporten kommer klara sig i framtiden? Kommer de få någon konkurrens på radioområdet? Har ni kärleksbombat radiosporten? Nej, det har vi inte. Men egentligen så gör vi det var och varannan vecka för vi har så mycket klipp och hyllar de olika referenterna. Han skriver i alla fall att han älskar radiosporten. Lyssnar hellre på radiosporten än ser på tv. Han var ute i helgen och grävde ner en kabel och lyssnade på radiosporten som sände EM till exempel. Saknade dig Tommy. Tack. Ifrån EM. Men det var ett par frågor där inbyggda i alla fall. Kommer vi komma tillbaka till radiosporten någon gång och hur står sig radiosporten i framtiden?
Man undrar om han är elektriker eller om det är någon fakt... Ja. Intresse som gör att han sysslar med nedgrävning av kablar.
Eller om han bara planlöst gick ut och grävde ner en kabel.
För att hämta kraft för nästa avsnitt, det skulle jag kunna tänka mig, i och för sig. Imponerande.
Vad tror du?
Ja, jag tycker kanske att man måste tänka på lyssnarna också. Men jag tycker man ska vara försiktig med att slå fast vad som kommer hända i en framtid. Särskilt i en bransch som är så föränderlig som den vi är. Jag menar, det är samma sak i den du är. Och jag menar, när du lämnade AIK och får iväg någon sväng så kom du tillbaka igen här igen. Så att det kan vara svårt att skriva och rista in på något sätt exakt vad som ska hända.
Man ska nog inte ta sig till något hörn, utan som du säger, det är också... Man har en chef också som man ska förhålla sig till, och räcker att de säger att vi vill inte ha dig, så då är du tillbaka på någon annanstans.
Mm. Jag tror man kan säga att radiosporten, kärleksmånen radiosporten, ska man kunna göra det, för att
det gör vi mest hela tiden.
Jo, absolut. Men grejen är så här, konceptet att sända sport i radio som ju egentligen startade 1958 under fotbolls-VM, exakt, när Sveriges Radio sände från olika matcher samtidigt, det var ju en stor nyhet då. Det är ju precis samma sak det som görs idag.
Det är ju genialiskt. Hoppa mellan arenor.
Mål. Exakt. Och det är ju 60 år sedan då. Mm.
Så, och det som är intressant, Lasse, är att det verkar inte spela så... Det här, apropå lyckade koncept, du pratar om spelidé på Östersund. Det verkar inte spela så stor roll vilka man petar in i det här konceptet. För det är ju så här att även om så många har flyktat radiosporten genom åren, du och jag till exempel, Ola Wenström, Lasse Kink, Tom Engstrand, alla egentligen som är runt om i tv nu, var och varannan, så är det kommer nya. Och konceptet, spelidén, är så lyckad. Så även om du petar in nya namn så är det så uppskattat.
Mm. Det tror jag är egentligen det som ska hyllas allra mest. Sen är ju, han var inne på det här, radiosporten har ju ingen konkurrens riktigt, och det kanske är lite märkligt att ingen, för att jag menar, det är ju inte särskilt dyrt att köpa in sig på radiorättigheter.
Nej.
Och åtminstone när
det är ju kaffepengar jämfört med tv.
Ja, och när jag höll på där på chefsnivå för många många år sedan, så då var det väldigt viktigt att aldrig skriva in en exklusivitetsparagraf i avtalen. Jag vet inte alls hur det är idag. Men då var det så att Sveriges Radio ägde sändningsrättigheterna för olympiska spel och för fotbolls-VM, fotbolls-EM, hockey-VM, allsvenskan, elitserien, hette på den tiden, SHL alltså, och så vidare, utan exklusivitets paragrafer.
Det har ju visat sig. Det är ju några som har försökt, Storstadsradion till exempel på 1994, 90-talet. De kapade åt sig hockey-VM och sände och sådär, och sen la de ner två år senare. Så att det var svårt att få någon riktig skjuts i det ekonomiskt. Det ser positivt ut för radiosporten fortsatt faktiskt på rättighetssidan.
Låt det vara så, tycker jag. Låt radiosporten vara en del av den svenska folksjälen. Sen vet inte jag hur det är med de yngre som kommer, alltså de nya generationerna som kommer, huruvida man har en stark förankring med traditionen av att lyssna på sport i radio. Men för mig är den ju från, jag var ju inte med på Hylands tid, men herregud vilken betydelse Tommy Engstrand och Lasse Kink och Åke Strömmer och Lars-Gunnar Björklund och alla dessa, Thomas Sims, har haft för mitt sätt att tolka yrket.
Verkligen, och om en stund kommer ett par klassiska radioreferat. Först, de har hittat tvillingarna förresten, de som lyssnar på sport. De löser ju allt. Kommer du ihåg Miro Sala berättade om de här hisstvillingarna?
Italienarna?
Ja, italiensk man mötte hissen.
I Moskva 80.
Ja, vi pratar om tvillingarna. Hisstvillingarna som Miro Sala, Östgren som skriver. Det var Maurizio Giorgio da Milano. Och det var ju faktiskt ytterligare en som hittade den, Marcus Lingonstigen, som kom på att det är ju Maurizio och Giorgio da Milano förstås, som var tvillingarna som utövade gång i OS i Moskva.
Var väl ingen nyhet.
Sen var det Leon Blanc 27 som hörde av sig och sa syskon som tävlar för olika nationer, var vi inne på också, skidskytte Anastasia Kuzmina och Anton Chipolin, Slovakien respektive Ryssland, syskon som tävlar för olika nationer. Vi har både haft upp duktiga tvillingar och syskon för olika nationer. Martin Bernandersson, syskon som tävlat för olika länder, alpina skidåkarna Sylvia och Elfie Eder från Österrike. Sylvia tävlade för Österrike hela karriären. Men Elfie kom på kant med förbundet, imponerande koll, och tävlade i slutet av karriären för Grenada. Rasmus Magnusson, känner du till de här, Henok? På tal om tvillingar i fotboll, just nu möts Cardiff med Josh Murphy från start och Newcastle med tvillingen Jacob Murphy på bänken, olika klubbar. Båda uppväxta som supportrar till Newcastle, tagit vägen via Norwich, utlåning till olika klubbar. Idag möts de i Premier League.
Har ingen koll.
Nej, det var dåligt. Reine Karlsson, glöm inte Jerry och Conny Karlsson, som spelade i Göteborgs UEFA-cuplag 82. Tvillingar som inte varit inne på. Då är det dags att ta tag i kärleken.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
Möjligen på andra plats i din erfarenhetsbank från idrottsrelaterade ögonblick är nu detta. Du pratade ju tidigare om när du gjorde mål i ett inhopp med 7 minuter kvar. Men nu ska du strax få dra, inte nu, nej, men strax
jag bara känner på värmen.
Ja, exakt. I vår kärlekspåse. Dra nästa veckas kärleksbombningsämne. Det är alltså Henok Goitom som kommer göra detta och kört ner hela högerlabben i där. Det kommer bli varmt, för det ser ut som en Lovikavante ungefär. För att du får hålla i det där lite grann. Vi ska nämligen börja med förra veckans ämne. När du, Tommy, nu kommer ta dig an en kärleksbombning av Stockholms stadion.
Stockholm mottar. Ni hör upptakten till Lingfesten i stadion. Och vad ni hör nu ägde rum en halv timme före den tid er klocka visar. Min klocka är 7. Vi är 20 000 i stadion som ser gymnastgrupperna marschera in och vi njuter. Stadion är vackrare än någonsin i detta underbara sommarväder. Och med 36 nationers planor vajande från flaggstängerna.
Sven Järing vid invigningen av Lingiaden 1939, gymnastikuppvisningen. Radiolegendaren, det kan man lugnt säga, Sven Järing. 1 juni 1912, Stockholms stadion invigs. Arenan belägen i korsningen Vallalavägen, Lidingövägen. Än idag den äldsta olympiarenan som fortfarande är i fullt bruk. Järing, som vi hörde, skulle senare kommentera bland annat Gunder Häggs världsrekord på samma arena. Beslutet att bygga Stockholms stadion kom efter att det stod klart att de femte olympiska spelen skulle arrangeras i Stockholm 1912. Arkitekten Torben Grut fick till uppgift att rita stadion. Han valde en arena i nationalromantisk stil. Vår stadion ska byggas i tegel och granit. Den ska passa bland tall och björk. Vår stadion blir icke dyster, den blir svensk. Han inspirerades också av medeltidens borgar och den grekiska antiken där olympiska spelen föddes. Arenan skulle bli en stolt och värdig symbol för idrott, hälsa och natur i Norden. Den 23 november 1910 påbörjades byggandet av stadion och 1,5 år senare stod alltså arenan färdig. 1912, Solskensolympiaden, evenemanget som blev en majestätisk succé. Lyckades med allt från planering till väder och Sverige var för första och enda gången främsta nation i ett OS. 29 juni invigdes OS 1912. Och inne på stadion avgjordes grenar som finns än idag, men också sådana som idag känns väldigt exotiska. Kast med höger och kast med vänster hand. Stående höjdhopp och stående längdhopp. Laglöpning 3000 meter där alla ska gå i mål samtidigt. Dragkamp. I den 30-gradiga värmen var en av OS-kungarna den amerikanske indianen Jim Thorpe som vann både femkamp och tiokamp. Svensken Erik Lemming vann spjutkastningen och finländaren Hannes Komainen dominerade i långdistanslöpningen. Maratonloppet gick från stadion ut till Sollentuna kyrka och tillbaka igen med målgång på stadion. Det var den enda dagen under spelen då stadion var helt fullsatt, 22 000 åskådare. En japansk tävlande bröt loppet i sommarhettan i Rotebro och blev bjuden på saft i en villaträdgård. Sen tog han tåget till Stockholm och reste hem till Japan utan att anmäla för funktionärerna att han hade brutit. Det gav upphov till historien om japanen som försvann, Chisu Kanaguri. Det var inte förrän i samband med olympiadens 50-årsjubileum 1962 som Kanaguri lokaliserades av en svensk sportjournalist. Några år senare bjöds han till Sverige där han vid 76 års ålder fick möjlighet att avsluta loppet. Och till sist gick han i mål efter 54 år, 8 månader, 6 dagar, 8 timmar, 32 minuter och 20,3 sekunder. OS på Stockholmsstadion, de mest framgångsrika idrottstävlingar som någonsin arrangerats, det var alla överens om 1912.
Det är en magnifik stadion och det sades redan 1912. Bland annat så skriver i USA i sin officiella redogörelse 1912 att något mer fulländat mänskligt verk kan man inte tänka sig än Stockholms olympiska stadion. Så det är inte ur nationell synpunkt vi behöver förhäva oss, utan även internationellt så väcker fortfarande den här stadion enorma känslor runt om i idrottsvärlden.
Idrottshistorikern Åke Jönsson där i en intervju med Radiosporten. Friidrotten och Stockholms stadion har ett helt unikt förhållande. Ingen annan arena i världen har så många världsrekord i friidrott. Det är världsrekord i världsrekord. 83 stycken. Och på det alla finkamper, landskamper i friidrott, DN-galor. Norden mötte USA i en häftig landskamp 1983 med Sporthusets och Radiosportens Miro Salar som stavhoppare. Och förutom OS 1912 så arrangerades här också friidrotts-EM 1958 när Rickard Dahl blev överraskande Europamästare i höjdhopp. Ja, världsrekord i världsrekord alltså. 20-talets löpardominant Paavo Nurmi från Finland har satt flera världsrekord här, liksom vår egen Gunder Hägg på 40-talet. Ricky Bruch i diskus 1972, Anders Gärderud 3000 meter hinder, DN-galan 1975.
Gärderud här nu möter publikens jubel på upploppen, sista bocken och så i mål. Och klockan visar nu 8 minuter, 8.05. Han är framme i mål strax. 8, nu han går fram till mål. Det är på nätten här, han går i mål. Han går i mål nu. Och det är under världsrekordet. Det är 8.09,5 och det är världsrekord av Gärderud på stadion.
Mats Strandberg kommenterade på Radiosporten. Ni hörde vilket öronbedövande jubel det var i bakgrunden ett år innan Gärderud sen blev olympisk mästare med nytt världsrekord. Och sen som vi hörde redan förra avsnittet då Lasse spelade upp det, så då vi utsåg det till efterkrigstidens främsta svenska friidrottsresultat. Patrik Sjöberg, DN-galan 1987 på Stockholms stadion.
2.42, tredje försöket och så upp. Och klarar världsrekord i höjdhopp. Klarar 2.42. Patrik Sjöberg i Sverige. Världsrekordhållare i höjdhopp. 2.42. Den 30 juni 1987. Klockan 9:30.
Åke Strömmer refererade för Radiosporten. Och vi har ju såklart inte glömt fotbollen. För de flesta djurgårdar är ju Stockholmsstadion klubbens hem. Lagets damasvenska lag spelar fortfarande sina hemmamatcher här, men herrarna spelade sin 390:e och sista allsvenska match för 5 år sedan. Noterbart är annars att både AIK och Hammarby också haft stadion som hemmaplan. AIK innan Råsunda var färdigställd och Hammarby en kortare tid när Söderstadion byggdes om. Och så allt annat som hänt, vilken mångfacetterad arena. SM-finaler i bandy, ishockey-VM på Stockholms stadion. De olympiska ryttarspelen 1956, VM-deltävling i speedway, VM i konståkning, längdskidåkningstävlingar och utanför idrotten. Vi kan väl avsluta med det. Konserter med... ja, mängder av stora artister och kanske med Bruce Springsteen som galjonsfigur. Inte mindre än 8 gånger har The Boss uppträtt på Stockholms stadion. Den första gången var 1988.
Det här är någonting helt annat. Bruce Springsteen är i stan, det vill säga i Stockholm. Det är ett evenemang inte bara för det helt unga. Det är en konsert som började för någon halvtimme sedan på Stockholms stadion. Där sitter just nu 30 000 Springsteen-frälsta och lyssnar på den amerikanske rockartisten. Över 10 miljoner i biljettintäkter och slutsålt är det både ikväll och imorgonkväll.
Det finns ju mycket att reflektera över. Jag kan förstå Djurgårdens långa eftertanke att undvika att behöva lämna Stockholms stadion. Det är klart att det är sån anrik mark. Att där vill man ju gärna vara kvar. Jag är glad över att du hade Åke Strömmen med också. Och han säger ju 1 minut i 9:30, för sändningstiden tog slut 9:30. Det var inte så lätt att förlänga program då i juni 1987. Konsertarena också. Den där japanen du nämner, det görs ju just nu en film, en japansk film De är ju här i Stockholm där vi befinner oss med ett stort team för att spela in om den här japanen som försvann. Mm. 46 eller 47 avsnitt kommer det vara i den här tv-serien. Ja, det är ingen film, alltså en enormt lång film i sånt fall.
Kommer på Netflix eller?
Det kanske gör det, det kanske gör det. Men jag hörde faktiskt lokalen Lasse Persson, den underbara, gjorde en intervju med regissören. Och 4 utav episoderna kommer att utspelas här i Stockholm, som är här och spelar in om den här sittningen i trädgården som du beskriver när han blev bjuden på saft i Rotebro. Så att det finns ju mycket. Det är så oerhört viktigt att stadion får stå kvar, att den får fortsätta vara någorlunda välskött och att den hålls efter. För det är ju en viktig del av svensk idrottshistoria i och med Solskens olympiad 1912. Jag tycker det är roligt att det stryks under vilket succémästerskap det var. Mm.
Och du antar att du har spelat där ett antal gånger, Henok?
Jag har vunnit en sak som senior, och det var Stockholms Cup med Essinge, och det var finalen gick på Stockholms stadion. Så att jag har ju någon typ av connection där.
Får vi se om det är snart är 2 saker du har vunnit då?
Ja, jag vet inte om man kan kalla det som senior fotboll Stockholms Cup, men, ja, men i alla fall, det var, man fick en medalj, så att man har gjort någonting i alla fall.
Men det är bortaplan som du känner det då, apropå att Djurgården spelade där, eller?
Ja, jag spelade ju egentligen aldrig, förutom den här finalen då, så har jag liksom aldrig spelat där. Så jag har liksom ingen...
Du kom ju tillbaka till AIK efter att, eller du kom ju till AIK nu efter att Djurgården lämnat staden.
Exakt. Så jag har liksom ingen nej, connection, vad ska jag kalla det så. Det är bara den att jag vann min enda seniortitel där. Mm. Men annars så ganska främmande mark.
Men vet du vad som är bra med stadion jämfört med Tele 2 Arena?
Det är gräs.
Gräs. Ja, exakt. Riktigt fint naturgräs. Våga vägra konstgräs.
Exakt.
Men det ser ut som ett frågetecken. Men
jo, jag känner igen debatten. Jag tänkte varför ska vi ha den?
Men nackdelen med stadion som vi ska ju bara kärleksbomba, ska vi inte säga nackdelar. Men att ha löparbanor så att säga när man tittar på fotboll är ju såklart ur den synvinkeln.
Men jag skulle vilja vända på den. Jag tycker att av de arenorna jag har bevistat med löparbanor så är nog Stockholms stadion den som är allra mest nära känsla av att ha en närkontakt med fotbollsspelarna och fotbollsplanen. Det kanske beror på att stadion ändå är rätt liten trots löparbanor. Mm. Så det har jag aldrig bekymrat sig över faktiskt.
Ska vi dra efter denna kärleksbombning då nu den lapp för nästa vecka? Det är Henok Goitom som för första gången drar en lapp ur den viktiga påsen.
Är det någon som är så här, mer varma och mindre kalla eller?
Ja, just det, som FIFA-lottning.
Ja, exakt. Okej, har vi hittat en lapp här?
Det är eldningsförbud, så post-it-lapparna får vara.
Fjällström har lovat att komma nästa vecka trots att han är mitt i Europa League-äventyret. Han Hildgren är med och coachar Malmö FF.
Det står domarna.
Vad tänker du om det, Henok? Att kärleksbomba domarna? Alltså domaryrket?
Det är svårt att vara domare.
Det är svårt att kärleksbomba,
alltså,
tror jag.
Nej, men det är svårt att vara domare. Just av den, alltså, det finns ju några domare som gör det riktigt, riktigt bra. Att ha 22 spelare, kanske mindre, 20, alltså, som bara rusar fram varje gång när det är liksom fel. Men jag skulle vilja kärleksbomba de domarna som har dialog. För det är lättare som spelare att kunna acceptera när en domare gör ett misstag. Just de här domarna som verkligen vissa domare tror att de är som någon sån här Stureplan nattklubbsägare där de är liksom gud. Så du får inte ens prata med dem och du direkt blir bara, men du får gul, och då blir bara en hetsig stämning. Men de här domarna som ha den här känslan, men att ha en dialog samtidigt som att de ska ändå utåt sett säga att det är jag som bestämmer. Att ha den här balansen hela tiden, då är det mycket lättare att hantera att någon gör misstag. Men det är inte lätt att vara domare.
Den enda av oss som har varit domare är ju Lasse i innebandy, och jag har ju sett dig döma innebandy, och det är ju artisteri på högsta nivå. Alltså det påminner
lite, många år sedan i och för sig.
Ja, men du är väldigt, alltså jag tycker det var ju nästan mer underhållande själva spelet att se dig döma. För du har ju väldigt tydligt kroppsspråk. Särskilt jämfört med han som du dömde med, Lennart Brescu, som har väldigt han är mer återhållsam, kan man säga, i stilen. Lasse är ju karismatisk. Så att det var ju häftigt att se det. Tog du för mycket plats eller på planen?
Dömde vi ju reservlagsmatcher och juniormatcher och sånt, så att vi kanske ska, men jag har faktiskt dömt kvartsfinal i svensk mästerskap. Det var dock på den tiden när innebandy var ny som sport, och då ringde de kvällen före och hade panik i rösten. Stickan Engdahl från Bankeryd ringde och sa att nu måste vi ha en domare till Övik imorgon. Jag har en biljett här, kan du ta med Svenne, och du måste åka, så Svenne Hamrin och jag var där och dömde.
Nej, men jag sett, det har jag faktiskt sett, hänt. Jag har sett det dömen, då på läktaren satt jag, det var någon sån här Stockholm, apropå Stockholms cup, så var det någon sån här Stockholm cup. Ja. Och då sa de det på läktaren och satt bredvid mig. Den här domaren är riktigt skön alltså.
Ja, lirare. Jag kunde inte regna så bra. Men däremot så nej, men alltså, det handlar om att vara rättvis på något sätt. Alltså, det skulle vara rättvis som domare att behandla alla lika. Det är liksom grundförutsättning ett av, se till att matchen blir genomförd på ett schysst sätt. Mm. Och då kan du inte heller springa och peka hela tiden. Men Lennart kan ju reglerna.
Mm. Till skillnad från dig då?
Ja, så det var ju väldigt bra.
Det är en bra kombo.
Ja, det var en bra kombo. Men jag var rätt dålig som domare så sett. Men jag fick nog stämpel på mig att vara rättvis. Och det var ju så, de skickade oss på de här juniormatcherna innebandy. Jag hade ju sån här fredagsderby mellan FBI Tullinge och Balrog till exempel i... eller mellan Högdalen och Farsta, såna här matcher. Då kom vi ut och då blev det liksom... Ah, nu är det dom, liksom. Får vi ta det lugnt. Domarchef Roger Nyström också, som ju var en lysande... Han var väldigt skicklig i dialog med spelarna.
Vi får se om Fjällström kan ta sig an där efter Europa League. Vi ska ju sen, det är Europa League, avgörande Europa League kvar matchen nu. Men han sa ju det senast faktiskt från just Europa League-äventyret, att den största skillnaden nästan mellan att spela ut i Europa och i Allsvenskan är just domarnivån. Så vi får se om han... Och framförallt att det finns hemmadomare på ett annat sätt ute i Europa än vad det gör i Sverige. Svenska domarna är rättvisa framförallt. Nästan markera mot hemmalagen ibland. Jag är ingen hemmadomare. Mm. Men ute i fotbollseuropa, lite grann hemmadomare ingår i spelets regler.
Ja, men det är som, jag tycker Jens är rätt på det han säger. Det är, när man är ute i Europa så det är tuffare. Men det är också det att spelarna är så pass intelligenta så de vet vad de ska göra. De vet när domaren ska blåsa, när han inte ska blåsa. Och jag tror att det där blir en liten chock. Jag kommer ihåg när jag kom till AIK 2012. Då gick in i Europa League-gruppspelet. Jag tror det blev en ganska stor chock för många spelare i vårt lag när vi inte fick frispark för vissa saker. Mm. Och när, till exempel när bollen går till inkast i Sverige, man tar inte bollen om det är motståndarens boll, utan man lämnar på en gång. Nästan, jag ska inte säga det som handboll, men vi är lite ärliga på det sättet. Mm. Utomlands så tar man bollen, man ger tillbaka den fast man rullar den sakta. Mm. Med små saker. Och hur hårt man får gå in i närkamperna. Så där som du säger, hemmadomare, det är väl inte uttalat så utåt, men det är mer att trycket gör att det blir en hemmadomare. Man vill inte stå i centrum för mycket, så att till slut så har man ju lärt sig efter många år i Europa League-spel. Man vet om att nu när vi går till Europa League kanske ska prata med domaren innan matchen. Ja, men hur mår du?
Det
är små knep som man måste hela tiden ta med sig det. Men som du säger, i Sverige alla vet vad som gäller liksom.
Senast jag veckan vart läget bra.
Ja, men det är allt möjligt.
Jag skulle uppskatta om fotbollen tog tag i den här delen av att när domaren har blåst så ska det rusa fram massa spelare. Domaren har dömt straff, då kommer det 8 pers springande och talar om vilken idiot han är liksom, och står och viftar med armarna och så vidare. Enligt min uppfattning, gult kort direkt. Ta bort det bara. Bort. Det är dömt. Håll truten. Försvinn. Bort. Straff. Bra. Jag tycker det är oerhört irriterande.
Slut för idag. Jättetack för att du kom hit, Henok. Skönt att det gick så smidigt i trafiken hit också, Lasse. Det var ju inga problem alls.
Det var helt
köfritt.
Ja, men länsväg 154 från Falkenberg här. Jag har den, ju, när vi gör
den skulle avsnitt, man väl ha varit på istället.
Jo, men när vi gör avsnitt 222 så vill jag snacka om länsväg, just det. Värmdöleden. 222, ja. Värmdöleden kan
där
jag snacka om.
Där är det major problems på den vägen.
Ja, det man inte vill ha är att de tjuter i trafikvisslan och säger att vi har en total avstängning på Skurebron. Ingen prognos. Det är inget bra.
Finns det bussfil?
Nej, inte över Skurebron.
Nej, problem.
När de öppnade så sa de också vid samma trafik, men på Radio Stockholm sa de att nu öppnar de samtliga körfält. Jag tänkte samtliga, det är ju 2. Säg att de öppnar de 2 som finns. Liksom. Det är hela världen. Du ska knuffas över den där bron i 2 körfält. Och jag tror att det var bland en buss inblandad, så det blir ju stökigt. Va?
Jag hoppas på en häftig allsvensk höst också. Stäng inte det här för tidigt nu.
Nej.
Kan vi inte snacka mer om trafiken? Jag vill höra mer här om trafiken.
Vi kommer igång där.
Ja. Vi ses nästa vecka, avsnitt 155. Härligt. Säg så för idag.
Ja, hej. Bygg mer spårbunden trafik.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg.
på webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie!